den 5 januari 1997.
Hans kunglig höghet prins Bertil har avlidit idag den 5 januari 1997 klockan 16.05. Prins Bertil har sedan flera år behandlats för nedsatt hjärt- och lungfunktion. Under senare tid har tillståndet långsamt försämrats. Prins Bertil avled lugnt och stilla i sitt hem. Det är undertecknat av Torbjörn Lundman, förste livmedikus, och Andreas Sjögren, förste livmedikus.
Ja, prins Bertils liv var innehållsrik och inte utan dramatik. Han fick smeknamn som skridskoprinsen och motorprinsen.
Jag hade mycket trevlig barndom just på Sofiero, därför att vi trivdes bra där. Vi spelade krockigt och sådana där saker. Och spelade fotboll lite grann. Och ibland så slogs man och, som alla andra barn.
Prins Bertil föddes den 28 februari 1912. Hans mor var den engelskfödda kronprinsessan Margareta. Hans far var dåvarande kronprinsen, senare kungen Gustav den VI Adolf. Han var näst yngst av de 5 syskonen. Prins Bertil var bara 8 år när hans mor dog ung av blodförgiftning. Några år senare skickades prins Bertil, precis som bröderna, till Lundsbergs internatskola i Värmland. Där visade sig fallenheten för flera idrotter. Han slog skolrekordet på skridsko 500 meter med god marginal. Men motorsporten kom att bli det stora intresset. Prinsen började köra tävlingar i en Bugatti. I Frankrike under pseudonymen Monsieur Adrian. För om kungen fått vetskap hade nog den riskfyllda hobbyn stävjats. Prins Bertil utbildade sig till marinofficer vid Sjökrigsskolan och tjänstgjorde under andra världskriget. Först som chef på en av flottans motortorpedbåtar och sen som biträdande marinattaché vid den svenska ambassaden i London. Efter kriget fortsatte representationsuppdragen utomlands, men nu i spetsen för svenska handels- och industridelegationer. En roll han trivdes med.
I'm glad to be back in the United States again.
Men idrottsintresset hade inte svalnat. 1947 utsågs prins Bertil till ordförande i såväl Riksidrottsförbundet som Sveriges olympiska kommitté. Och 1956 ägde ryttar-OS rum i Stockholm.
När defileringen var avklarad var det dags för prins Bertil att hälsningstala från talarstolen som prins med devisen snabbare, högre, starkare.
Men ända sedan krigsåren brann en annan låga.
Vi har just met ett enormt comfortable party. And since then, we've been more or less together.
Click.
It's a click.
Efter 33 års länge hemlig vänskap kunde han 1976, utan att äventyra tronföljden, äkta kvinnan han älskade. Lillian Craig, av walesisk arbetarbakgrund, blev nu prinsessan Lillian. Det är väl så här vi har sett prins Bertil mest, som representant för Sverige i skiftande sammanhang. Idrottsliga förstås, och ibland som tillförordnad regent. De sista åren fanns mer tid över för golf och framförallt boll för prinsen, var helst han och prinsessan Lilian bodde. Djurgården i Stockholm, Tyresand eller franska Rivieran. Han kunde ses kasta en kula med dem han råkade möta. Prins Bertil var kunglig, men också folklig.
Ja, prins Bertil blev alltså 84 år gammal. Och så här sa riksmarskalken Gunnar Brodin till Aktuellt för en stund sedan.
Jag har ju varit riksmarskalk i 1 år och har naturligtvis då haft med prins Bertil att göra i olika sammanhang. Han går ju ofta in som regent när kungen har varit utomlands. Han var ju en mycket framstående personer, det gällde att ordna kontakter Inte minst har ju, han ju gjort väldigt stora insatser för svensk industri när det har gällt att ordna med öppna dörrar åt svensk exportindustri. Och jag hade ju förmånen att som rektor för Kungliga Tekniska Högskolan vara med när han utnämndes till teknologihedersdoktor som ett bevis för sina insatser för svensk industri.
Prins Bertil Gustav Oscar Carl Eugen, hertig av Halland, föddes den 28 februari 1912 på Stockholms slott. De här bilderna är de äldsta rörliga vi funnit i vårt arkiv. De är tagna på Sofiero sommaren 1912. Prins Bertil och stora syster Ingrid. Prins Bertil var det fjärde av fem barn som föddes i äktenskapet mellan vår gamle kung Gustav den sjätte Adolf, som var kronprins då, och prinsessan Margareta av Storbritannien. På Sofiero, det älskade sommarslottet i Skåne, tillbringade syskonen sina barndomssomrar. Äldst i syskonskaran var Gustav Adolf till höger, vår kungs pappa. Sen kom Sigvard. De lekte mest tillsammans. Prins Bertil lekte mest med stora syster Ingrid som blev drottning i Danmark. Här i hängmattan på Sofiero 1914. Sist i syskonskaran kom Karl Johan. På Sofiero, som var en bröllopsgåva till barnens föräldrar, levdes kungligt familjeliv som blev till starka och lyckliga barndomsminnen. Och även om prins Bertil var för liten just här, så fick barnen tidigt lära sig att delta i trädgårdsarbetet som var mor Margaretas stora intresse. Hon var själv med och anlade trädgårdarna på Sofiero och deltog aktivt i både nyplanteringar och trädgårdsskötsel. Förutom det var kronprinsessa Margareta mycket intresserad av idrott. Som många engelska damer på den tiden spelade hon både golf och landhockey, och hon förmedlade gärna leken och glädjen i idrotten till sina barn. Prins Bertil och Ingrid fick sällan vara med i de stora pojkarnas lekar. De fick hålla sig till varandra och spela boll lite vid sidan av. De stod varandra mycket nära hela livet. Inför prins Bertils 80-årsdag 1992 gjorde Sven Strömberg den sista stora tv-intervjun med prinsen. Och där förklarade han sig både nöjd och glad åt den barndom han fick.
Ja, det tycker jag. Den barndom som jag visste vad det var för någonting, att, det var, att vara barn. Jag tror inte man, vi bara uppfostrade precis på samma sätt som andra barn, det tror inte jag. Men jag kan ju som sagt inte jämföra. Därför att eftersom vi var mycket lite med andra barn, inte mycket i alla fall. Vi var mest ihop med varandra.
Kronprinsessan Margareta dog i maj 1920, då prins Bertil bara var 8 år. Han hade börjat skolan på slottet, och vägen om Beskowska skolan kom prinsen till internatskolan Lundsberg i Värmland. Prins Bertil tyckte mer om all idrott som utövades på skolan än om studierna, och så småningom blev han skridskoprinsen med hela svenska folket. 1929 förbättrade han skolrekordet på sprinterdistansen 500 meter när han noterade tiden 48,7. Prins Bertils stora förebild på skolan var gymnastikdirektör Eugen Kitan Blomstedt, strax i bild i rutig keps. Han beskrev prinsens egenskaper i en tv-intervju 1967.
Han var en ovanligt spänstig pojke. Han hade medfört snabbhet, han var stark, han var lång, och han hade det verkliga intresset för idrott.
Stillastående längd och höjdhopp var andra favoritgrenar. 1,53 i höjd var bara 3 centimeter lägre än det svenska rekordet. Rullande hjul var en passion hos prins Bertil, här med cykel på Sofiero 1917. Men så ung som 11 år hade han cykel med påhängsmotor. Det var ju fortfarande tillåtet 1923 att köra sådan på enskilt område. Sin första riktiga motorcykel fick prins Bertil 1927, ett år innan han kunde ta MC-kort. och bil körde han för övrigt också långt innan han fick. Prins Bertil tog studenten på Lundsberg 1931 och fortsatte sin utbildning på Sjökrigsskolan. Sjökadettutbildningen rymde bland annat en långresa med pansarkryssaren Fylga. Och här hålls det andakt före avresan. Destinationen var Indien via Medelhavet och Suezkanalen. Ett hårt men nyttigt liv till sjöss, tyckte prins Bertil som tog sin sjöofficersexamen 1934 och sedan for till Paris. Där läste han franska, tjänstgjorde som biträdande marinattaché på den svenska beskickningen, jobbade på svenska kullagerfabrikens verkstad med mera och fick emellanåt besök av farfar, Gustav V. Men mest omtalat från de åren är engagemanget som tävlingsförare i Bugatti-bilar. Här uppvisningskör prins Bertil på Djurgården i Stockholm 1971. Men i Frankrike på 30-talet gick han under pseudonymen Monsieur Adrian. Och han körde så fort och så bra att han fick proffsanbud. Men hur lockad prinsen än var av det så avstod han. Familjen hemma i Sverige fick ingenting veta förrän efteråt.
Jag tyckte det var roligt, det klart jag gjorde. Jag tog ett annat namn och så blev det på det där viset att det märktes inte på den tiden. Det fanns inte sån pressbevakning på den tiden att om man ställde upp i någon liten tävling så märktes det aldrig. Men inte i Sverige, jag var aldrig med i Sverige. Ja, det fortaste jag körde, det var väl på Le Mans tror jag körde en gång. Det 300 eller något sånt. Det går undan, det kan jag försöka. Vägarna blir mycket smalare.
Det här är en gengastävling som gick på Gärdet i Stockholm 1940. Som prinsen deltog i med liv och lust. Av 120 startande bilar blev han trea. Och det var också prins Bertil som fick Grand Prix-tävlingar till Sverige 1947.
Initiativtagare till tävlingarna är prins Bertil, som här ses med den franske mästerföraren Chiron. Trots den kraftiga kylan hade mellan 40 och 50 000 åskådare infunnit sig och Ernst Nilsson flaggar iväg de fyra reseråken.
Så blev prins Bertil också motorprinsen med hela svenska folket. Och det genuina motorintresset förvaltade han livet ut. Han ställde alltid upp och hedrade tävlingar och utställningar och bilsalonger med sin närvaro. Och när bror Gustav Adolf så tragiskt omkom i en flygolycka 1947 efterträdde prins Bertil honom bland annat som ordförande i Kungliga Automobilklubben KAK. Det och en rad andra förtroendeposter i olika motororganisationer gav gott om tillfällen att fördjupa kunskaperna om allt som hörde motorer till. När kriget kom blev prins Bertil inkallad till flottan, först som officer ombord på jagaren Malmö. Men när motortorpedbåtarna tillfördes marinen våren 1940 väntade större uppgifter.
Det är prins Bertil som är chef på den här båten. T3 närvarande, T4 närvarande. I tur och ordning lämnas besättningarna av till divisionschefen. Klart att kasta loss. Loss överallt.
Prins Bertil fick alltså befälet över T4 och med stor spänning bekantade han och de andra sig med den avancerade tekniken och de tusentals hästkrafter som fanns innanför skrovet.
Ombord på båtarna ligger torpederna klara i sina katapulter och tuber, en på vardera sida. Det är huvudbeväpningen för denna fartygstyp.
1938 firades 300-årsminnet av kolonin Nya Sverige i USA. Dit for prins Bertil tillsammans med sin far och kronprinsessan Louise som Gustav den VI Adolf gifte sig med 1923. Prins Bertil fick följa med i studiesyfte, så var det tänkt. Men kronprins Gustav Adolf drabbades av ett njurstensanfall på överresan till Amerika och helt oförberedd fick prins Bertil träda in i hans ställe och ta över hela representationen under inledningen av besöket i Wilmington. Där avtäcktes ett minnesmonument över de svenskar och finländare som invandrat till USA 300 år tidigare. Och prins Bertil gjorde debut som högtidstalare i stora officiella sammanhang. President Roosevelt lyssnade. Då var prinsen mycket nervös. Men med tiden blev han en lysande talare vid ett oräkneligt antal officiella uppdrag. Han levde verkligen upp till gamle kungens valspråk, plikten framför allt. I Stockholm, när den första tunnelbanelinjen invigdes 1952, var det stor spänning. Vi följde i spåren efter London, Paris och New York när lokaltrafiken flyttade under jord till en del. Prins Bertil invigde. Och den första åkturen var gratis, inte bara för prins Bertil. Handelsresande för aktiebolaget Sverige, så benämnde ofta prins Bertil sig själv och det gjorde många andra i hans närhet också. Ett stort uppdrag som sådan var Svenska veckan i San Francisco 1964. Meet Modern Sweden, möt det moderna Sverige. Med konsthantverk, glas och porslin, utställningar, delegationsarbete på hög nivå. Det finns ingen som varit med som inte vittnar om prinsen som en fantastisk dörröppnare för svensk industri. Så till exempel före detta Electroluxchefen Hans Werthén.
Jag tror att många avtal har hjälpts av det här. Vi gör ju väldigt många avtal överhuvudtaget. Men de här tunga avtalen... För Ericsson till exempel, där har nog varit till stor hjälp. Och glöm inte att vi har haft väldigt starka motståndare. Eftersom till exempel våra amerikanska konkurrenter har ofta ställt upp med vicepresidenten och hela horder av folk. Och prinsen har nog kunnat matcha dem ganska bra.
Plikten framför allt var som sagt prins Bertils pappas valspråk som kung. Gustav den VI Adolf blev kung 1950- Och med tanke på att vår kungsfar, kronprins Gustav Adolf, omkommit 1947, då vår kung bara var ett år, så kom prins Bertil att hamna mycket nära tronen. Och han förstod väl vad det betydde. Han vikarierade när Gustav den VI Adolf var utomlands. Han representerade kungahuset vid statsbesök. Han invigde, bevistade, hedrade, utnämnde, saluterade och deltog med stort engagemang och intresse när plikten kallade. Dessutom var han alltid påläst, lättsam och rolig.
Jag tycker det viktigaste är att vara naturlig och vara sig själv. Det tror jag är det absolut viktigaste som finns. Det finns ingenting annat.
Prins Bertil blev ordförande i Riksidrottsförbundet och Sveriges olympiska kommitté 1947 och gjorde debut som ledare för den svenska OS-truppen vid vinter-OS 48. Prins Bertil mindes själv med vördnad det mottagande han fick när han anlände till Sankt Moritz. Hela den svenska truppen stod på perrongen när tåget rullade in. Prinsen såg det som ett erkännande av honom som idrottsman bland idrottsmän. Och tävlingarna blev en succé för Sverige som slutade som bästa nation.
Här forsar Martin Lundström iväg på distansen 18 kilometer. Sverige dominerade helt i skidspåren. Stafettlaget vann 4x10 kilometer till exempel. Och här kommer Nils Karlsson Moranisse som vann 5 milen och kom 4 här på 18 kilometer.
Naturen kring Sankt Moritz är mycket vacker. Men vi har inte tid att stanna utan måste in till målet där löparna snart ska vara framme. På läktaren ser vi prins Bertil och Bo Ekelund. Prins Bertil och Gösta Olander ser förhoppningsfulla ut. För nu är en svensk på ingående. Det är Umeålöparen Martin Lundström som går i mål på den fina tiden 1.13.50. Vilket räcker till seger.
Ja, Sverige tog hand om de 4 första placeringarna genom Martin Lundström, Nils Östensson, Gunnar Eriksson och Moranisse. Det var en härlig början för prins Bertil som självklart deltog i glädjyran efteråt. Han trivdes verkligen med idrottsfolket. Åke Seifert längst till höger tog guld på 10 000 meter skridsko i samma OS och silver på 1500. Och det är klart att skridsko prins Bertils hjärta klappade extra mycket för skrinnarna. Här kommer VM-truppen hem 1963 med Johnny Nilsson i spetsen. Nybliven världsmästare var han.
Och dessutom hade du, Johnny, den poängsumma som någon skridskoåkare kunnat prestera genom tiderna. För dessa bedrifter hyllar vi dig nu. Och jag får föreslå att vi höjer ett 4-faldigt leve för världsmästaren Johnny Nilsson. Han lever! Ra, 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 ra!
Ett av de lyckligaste ögonblicken i prins Bertils liv, enligt honom själv, var 1956 då han fick äran att inviga ryttartävlingarna i de 16:e olympiska spelen på Stockholms stadion. Övriga OS gick i Melbourne, Australien, men karantänsbestämmelser gjorde att elden tändes i Stockholm just för ryttarna.
Eders majestäter, eders kungliga högheter, mina damer och herrar. De olympiska spelen har gamla traditioner från antiken. Det är synnerligen glädjande samt utomordentligt befrämjande för förståelsen länder och världsdelar emellan att idrottsmän av olika kategorier mötas för att under edel tävlan göra vad på dem ankommer i syfte att följa baron Coubertins odödliga ord. Deltaga, inte för att segra, men för att kämpa väl.
En annan OS-veteran, Bengt Grive, träffade prins Bertil vid ett flertal tillfällen och mindes med glädje några av dem inför prinsens 80-årsdag.
Och en gång i München, det var 1972 på OS,
ja.
Så kom han en tidig morgon. Jag var ute och promenerade för att få lite frisk luft innan jag bosatte mig i boxningsarenan för 14 dagar. Då kom det en stor svart limousin och en chaufför vevade ner rutan. Det här var klockan 8-9 på morgon. Och frågade om jag visste var skjutbanan låg. Jag begrep knappast vad han menade, men då satt prins Bertil där bakom och ställde samma fråga igen. Och han sa att en svensk har vunnit en guldmedalj i skjutning. Jag måste ut och gratulera. Men jag sa att det där är helt fel. Det började inga tävlingar förrän klockan 12 eller 1. Det var här var första dagen nämligen. Men när jag kom till boxningsarenan och så ringde jag vår redaktion. Då fick jag reda på att Ragnar Skanåker redan hade vunnit i pistolskytte.
Jaha, så han hade rätt där prinsen, ja. Skulle ut och gratulera då?
Ja, och det fick jag reda på efteråt att han hade hittat rätt. Och fått krama om, nej inte krama om, men hälsa på Ragnar Skanåker. Men en av prins Bertils egna historier som han tycker hände också förresten i München 72. Han hade fått reda på att Ulrika Knape vunnit guldmedalj i simhopp och kom för sent då till simhallen. Men han ville ta på Ulrika Knape, han kände inte henne, så han frågade en ung tjej som han såg hade lite blågula kläder på som han kunde få ta på Ulrika Knape. Ulrika, det är jag det. Så han blev lite generad att han inte kände igen henne, men det blev ju en ordentlig kram då, guldkram.
Prins Bertils sista OS som aktiv ledare för den svenska truppen var 1988 i Calgary. Efter det sa läkarna nej till vistelse på för höga höjder, så han fick fortsätta att följa tävlingarna hemma i tv-fåtöljen. Prins Bertil gillade inte utvecklingen med alla pengar inom idrotten.
Jag tycker att det kunde vara måtta på hur mycket pengar man vinner och tjänar på. Det kanske är lite fel, men det är naturligtvis inte min sak att svara på sådana där frågor. Men inte tycker jag det är riktigt rätt. Det tycker jag inte.
Prins Bertil fick många vänner inom idrottsrörelsen. IOK:s Juan Antonio Samaranch var en. Av honom fick prinsen medalj för allt idogt arbete han lagt ner för idrottens bästa. Och prinsen slutade heller aldrig att kämpa för att Sverige ska få arrangera ett vinter-OS.
I'm being serious. I do hope that we will get the winter game. If we do get it, we look after it very, very well. That I'm quite certain of. But I do think it's just about time for us to get it. That's all I say. Ja, och jag hoppas att jag kunde ha gjort någon nytta. Och det påstår de har jag gjort, men det kan jag inte svara på själv.
Kommer vi någonsin att få något OS i Sverige mer, jag tror?
Det är inte jag som ska svara på det. Det är Olympiska kommittén, Internationella Olympiska kommittén. Det är de herrarna och damerna som ska, det är de som väljer.
Visst.
Så att det kan jag inte svara på, precis. Men det finns ingen anledning varför vi inte skulle få det. Vi har inte uppfört oss illa på något sätt. Så att det finns ju nog säkert möjligheter. Det har bara blivit så.
Alla visste att prins Bertil spelade golf så länge hälsan tillät. Han började redan i sin ungdom, inspirerad av mor Margareta, som ju också tyckte om den sporten. Men det var få som visste att han mitt under brinnande krig i London 1943 träffade sin själs älskade Lillian Craig. Prins Bertil var biträdande marinattaché i London, men med tanke på hans ställning fick förhållandet inte bli officiellt och känt. Och prinsen lovade de journalister och fotografer som såg dem som ett par att om de höll tyst så skulle han bjuda alla till en stor presskonferens den dag det blev möjligt att berätta. Lyckan var gjord 1976.
We are old enough. We've known each other for 33 years, and we thought, well, we didn't really want to make a wedding at all, but it's so we found out that this was more or less necessary, and there it is. There's been an awful lot of stories about us meeting in nightclubs and me punching a man and all sorts of funny things, but it's not at all true. I don't know, somebody must have dreamt that up, because it's got nothing to do with that at all. We just met at an ordinary cocktail party, and since then, we've been more or less together.
Click.
It's a click. That was the 30th of August, 1943.
Don't give all my secrets away.
I didn't say when you were born, I didn't say that. There is, of course, one thing, maybe, that we regret. And that's not that we haven't been able to get married before, so that we haven't been able to have children. That's something that's is rather sad, but after all, we're still very happy, aren't we?
Very, very happy.
Den 7 december 1976 64 år gammal äktade prins Bertil sin Lilian. En livskamrat som trofast funnits vid hans sida, om än i bakgrunden, i ett halvt liv. Lilian Craig fick till slut sin prins och blev vår älskade prinsessan Lilian. Det var aldrig tal om giftermål innan Karl den 16 Gustav gift sig, och det fanns förhoppningar om en säkrad tronföljd. Prins Bertils glädje förstås lätt när han i juni 1976 kunde fira både sin brorsons bröllop och samtidigt hos honom be om att få gifta sig.
Då föreslår jag att vi alla här gemensamt höjer ett leve för brudparet. Brudparet, det leve! Bra! 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 Bra!
Var det formellt så att man inte fick ingå äktenskap med någon som inte var kunglig? Eller var det kungen själv som bestämde det?
Det var någon slags idé de hade, de äldre, att man skulle gifta sig med någon prinsessa eller någonting sånt där. Och det tycker jag ju kanske är gammalmodigt.
Det finns ingenting i lagen som säger det. Då heller så att det var några konstitutionella...
Nej, det tror jag inte. Men det var så bara. Och det är väl så i vissa familjer, kungliga familjer fortfarande.
We fell in love during the war, and well, neither of us thought it was going to be anything really very, very serious. And well, then it just happened. You know, it was a wartime romance, but a wartime romance that lasted.
Med prinsessan Lilian vid sin sida fortsatte prins Bertil att representera Sveriges kungahus vid olika tillfällen. Här kommer president Mitterrand till Arlanda 1984. Statsbesöken inleddes ofta så, och när kungaparet sen tog över på borggården på slottet i Stockholm drog sig prinsparet tillbaka. Prins Bertil var stolt över kungens utveckling som statsöverhuvud. Riksdagens högtidliga öppnande var obligatoriskt. Högtiden på Skansen på nationaldagen var ett måste, tyckte prins Bertil. Han fick stående ovationer de sista åren då han orkade närvara. Det var många drömmar som prins Bertil fick se gå i uppfyllelse. Han invigde Globen till exempel, Stockholms multiarena för idrott och kultur. Och han fick en egen bollhall uppkallad efter sig på Djurgården i Stockholm. Den invigdes 1989. Prins Bertil fick uppleva ytterligare ett stort ryttarevenemang på Stockholms stadion, VM 1990. Men den gången var det engelska prinsessan Anne som invigningstalade. Prinsen var bara hedersgäst.
Och 50 meter kvar för Norge, och Björn Dählie, han jublar mot publiken som jublar tillbaka. Och Björn Dählie går i mål med, vänder sig och åker baklänges i mål.
När prins Bertil fyllde 80 år 1992 inleddes presskonferensen med att alla fick följa upplösningen av skidstafetten i OS i Albertville. Under porträttet av sin mor Margareta i sin egen blå salong på Stockholms slott tog prinsen emot. Inte för att han själv ville, men för att han förstod att pressen ville. Sådan var han. Och hans förhållande till media beskrev hovets presschef Elisabeth Tarras Wahlberg. Hon hjälpte även honom.
Ja, jag har hjälpt till så tillvida att eftersom vår lilla pressenhet ska serva hela kungahuset så har ofta förfrågningar och så kommit till oss, till pressenheten, och sen har vi då lett dem vidare om det har varit seriösa förfrågningar. Och då har prinsen alltid själv tagit hand om det här sen om han har då beviljat en intervju, och det har alltid varit väldigt okomplicerat och naturligt. Jag har försökt fundera igenom det här. Jag tror att prins Bertil är nog den enda offentliga personen i Sverige som har undgått att, ska vi säga, hudflängas av pressen. Han har alltid fått positiv press.
Prins Bertils intressen i livet var många. Han var en livsnjutare, en allkonstnär på många sätt. Musik var ett i raden av alla intressen, och det började i tidig ålder, som synes, tillsammans med syskonen på Sofiero.
Jag var med i skolan på den tiden då vi hade körer i skolan, och jag var med och sjöng där. Både längre senare som basröst och i början som pojkröst. Och det tyckte jag var roligt.
Mat älskade prins Bertil. Gärna husmanskost. Han och prinsessan Lilian hade stambord på krogen Nils Emil på Söder. Och ur matintresset föddes en rätt som blev internationellt känd som crêpe prins Bertil.
Det bara blev så. Alltså, jag var ute med en god vän på en restaurang och jag tyckte det var tråkigt med de här sandwicherna som man skulle äta. Börja med, förr i tiden var det ju alltid det. Och jag tyckte det var så tråkigt. Jag tänkte hitta på något annat. Så jag tänkte på räkor och så tänkte jag på pannkakor. Och så tänkte jag, jag slår ihop det där. Och föreslog för restaurangen att de skulle göra pannkakor. Och så skulle de ta räkor och blanda ihop det med en sås. Och det blev en bearnaise eller hollandaisesås, och så lägga i det där i pannkakorna, den här smeten, och så rullade det ihop det paket och så gratinerade i ugnen, och det blev riktigt gott.
Stadsbudskåren är ett sällskap i Stockholm som bildades år 1872, som åtar sig uppdrag mot betalning, och pengarna går till välgörande ändamål. Prins Bertil tillhörde förstås det glada sällskapet.
Jag tycker det viktigaste är att vara naturlig och vara sig själv. Det tror jag är det absolut viktigaste som finns. Det finns ingenting annat.
Ja, det har ju prinsen också levt upp till, tycker jag. På
ja, prinsen. Jag vet inte om jag har levt upp, men jag försöker i alla fall. Och vara så naturlig och vänlig som möjligt. Och kunna umgås med vem som helst. Det tycker jag är en viktig faktor i det hela.
Franska rivieran och Saint-Maxime blev prins Bertils källa till rekreation och vila ända sedan den dag 1946 då han köpte Villa Mirage. Det var mycket för prinsessan Liljans skull. I början träffades de mest utomlands med tanke på sekretessen kring deras förhållande. Och huset på rivieran låg inte heller i de lyxigaste områdena. Nej, lite för sig själv, men där vanligt folk bodde och rörde sig. Mopeden blev det sista motordrivna åkdonet prins Bertil använde själv. Med den körde han så gott som varje dag ner till centrum. Vid esplanaden nere i centrum fanns bollplanen och där fanns också goda kamrater. På bollplanen fick han vara den vanliga människa han alltid talade så varmt om att han ville vara. Alla visste vem han var, men ingen gjorde sak av det. Livet i Saint-Maxim var stillsamt och behagligt, varmt och gott. Sommaren 1994 föll prins Bertil under sin dagliga promenad i Tylösand, ett älskat sommarställe under alla år. Han fick en lårbensfraktur och vårdades först på sjukhus i Halmstad och sedan hemma i Stockholm. Och som alltid fanns prinsessan Lilian vid hans sida. Han gjorde nästan inga offentliga framträdanden efter olyckan, utan höll sig i stillhet. Men den 14 juli 1995 ljöd saluten från Skeppsholmen över Nejden. Kronprinsessan Victoria fyllde 18 år. Med myndighetsdagen följde rätten för henne att vikariera som statschef. Och i rikssalen höll hon sitt första officiella tal.
Eders majestät, kära pappa. Myndighetsdagen innebär en stor förändring för alla när det gäller att ta ett personligt ansvar för sina handlingar och för sin framtid. För mig tillkommer som kronprinsessa att jag nu i större utsträckning får dela de uppgifter som konungen har samt hjälpa konungen och drottningen i deras viktiga arbete för Sverige.
Prins Bertil fanns förstås med på åhörarplats. Och med den dagen kunde prinsen sätta punkt för sitt eget plikttrogna officiella uppdrag som ställföreträdande kung. Av alla lyckliga dagar i prinsens liv blev också kronprinsessans 18-årsdag till ett kärt minne. Prins Bertil blev ju som en farfar för kungabarnen, och han måste ha varit stolt när han fick uppleva den unga generationens inträde på den kungliga scenen. Hertigen av Halland är död. Efter ett långt och innehållsrikt liv i aktiebolaget Sveriges tjänst har skridskoprinsen, motorprinsen, familjeprinsen, prins Bertil lämnat oss. Och lämnat efter sig ett tomrum lika stort som om han varit en god vän.